Details are trickling in from US President Donald Trump's summit with Russian leader Vladimir Putin.
President Trump says Russian President Vladimir Putin is reluctant to meet with his Ukrainian counterpart because he, quote,
military hit a
doesn't
hospital,
like him.
Nasser, in the southern city of Khan Yunis. It follows an Israeli strike 2 weeks ago which killed six journalists who also worked for Western news outlets.
Har flaggat för att Finland erkänner Palestina som stat. Han säger att om Finland gör det...
Gömt bakom en rad konflikter och krig som slåss om din uppmärksamhet ligger någonting som kallas det bortglömda kriget. I Sudan pågår ett inbördeskrig där civila hamnar i kläm och som orsakar den största humanitära katastrofen i hela världen. Lotte Krank van de Byrt, utrikesreporter här på Svenska Yle, har träffat sudanesiska flyktingar vid Chads gräns till Sudan via FNs flyktingorgan UNHCR.
Det här kriget har kallats den bortglömda konflikten, för det talas inte speciellt mycket om det här kriget och många människor är inte ens medvetna om att det pågår ett inbördeskrig i Sudan. Samtidigt så har det här kriget gett upphov till den största flyktingkrisen i världen just nu. Över 12 miljoner sudaneser är på flykt och jag tyckte att det var jätteviktigt när jag fick den här möjligheten att åka till Chad för att träffa de här människorna och höra deras historier och se hur läget är där på flyktinglägren.
Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Maja Nordman och idag ska vi höra Lotte om hennes upplevelser i Chad, sudaneserna hon har pratat med och vad de har att säga. Ja, det bortglömda kriget. Världens värsta humanitära katastrof som många av oss inte ens vet om att den finns. Innan vi går mer in på din resa i Chad, Lotte, kan du börja med att förklara vad det riktigt är som händer i Sudan?
Ja, där pågår just nu ett brutalt inbördeskrig som har pågått sedan april 2023. Och det är den sudanesiska armén och den paramilitära gruppen RSF som krigar om makten. RSF är en väldigt mäktig grupp som tidigare faktiskt stred för den sudanesiska regeringen och bland annat våldsamt slog ner prodemokratiska demonstrationer när militärjuntan tog över makten i landet år 2019. Men sen blev RSFs begär efter makten större och strider utbröt mellan armén och RSF och nu kontrollerar RSF områden över hela Sudan, främst i de södra och västra delarna. Och det är ju massor med människor som har dödats i det här kriget, uppskattningsvis 150 000. Och som sagt så är det här kriget väldigt brutalt och det är civila som råkar värst ut förstås. De dödas, män och pojkar skjuts ihjäl på gatorna, kvinnor och flickor våldtas. Det har konstaterats att våldtäkt används som ett vapen i det här kriget. Och RSF anklagas för att specifikt rikta in sig på civila i sina attacker och både RSF och armén har anklagats för att ha begått människorättsbrott och RSF har också enligt USA begått folkmord i Darfur som då är ett område där på gränsen mot Chad. Dessutom så, förutom det här kriget, eller på grund av det här kriget ska vi säga, så pågår det en enorm hungersnöd i Sudan. Alltså bistånd har svårt att komma fram på grund av strider och det rapporteras om att människor måste äta hö och djurfoder för att ens få någonting i magen. Och det är också den största humanitära katastrofen som pågår just nu i världen. Och enligt FNs matprogram så hotas hälften av Sudans befolkning av extrem hunger. Så att läget är verkligt illa där.
Okej, så om jag har förstått det rätt, är det den här milisgruppen RSF mot den sudanesiska armén. Vad vill de här två grupperna?
No, de vill ha makten helt enkelt. Det är liksom det är frågan om. RSF vill styra landet som de vill helt enkelt och armén vägrar då ge upp den här makten. Så att det är helt enkelt det är frågan om här.
Lotta, du har då besökt gränsen mellan Chad och Sudan. Berätta, vad möttes du av när du kom dit?
Man kan säga att gränsen är alltså en uttorkad flodfåra och den vaktas av en handfull soldater, vilket var en liten överraskning för mig eftersom Chad är man är väldigt rädd i Chad för att RSF ska infiltrera Chad. Och jag hade väntat mig att det skulle vara mer säkerhet, men det var det inte. Det är liksom i princip bara att köra eller gå över. Det är sand, sand och mera sand. Alltså det är ju hett där. Det var 40, närmare 40 grader då när jag var där. Och det finns inte speciellt mycket här vid den här gränsen. Det är uppspända presenningar som fungerar som ett mottagningsläger för de här flyktingarna som kommer. Och där registreras de och så skickas de sen vidare till ett transitläger där de väntar på att få komma till ett flyktingläger. Och det var bara ungefär en handfull biståndsarbetare som jobbade där. Det var en ganska lugn dag just den dagen när jag var där. Att det var inte så många flyktingar som just då hade kommit över. Men när det är liksom som brådast så kan det komma tusentals per dag. Och där vid gränsen fick jag då träffa flyktingar som precis hade kommit. Det var mest kvinnor och barn, några unga män. De var alla utmattade efter flykten. Många satt bara och stirrade uttryckslöst framför sig och väntade på att få komma vidare. Det är en väntan som de har framför sig, de här flyktingarna som kommer.
Ja, och vad berättar då de här flyktingarna till dig?
Nå, det var mycket hjärtkärande kan jag säga att träffa dem. Det var många gånger svårt att hålla tillbaka tårarna. Dels på grund av vad de berättade, dels på hur de liksom var. Man måste komma ihåg att den här resan från Sudan till Tchad är mycket farlig. Flyktingarna rånas, de misshandlas, våldtas, skjuts ihjäl. Många som kommer till Tchad är traumatiserade av kriget och av det de har varit med om under flykten. Så att biståndsarbetarna sa på förhand åt mig att man inte ska fråga något ingående om deras upplevelser, utan de får berätta det de berättar, för annars kan deras trauma bli värre. Och det är ju alltså då frågan om människor som har tvingats lämna allt bakom sig. I bästa fall hade de här flyktingarna fått med sig några påsar med kläder eller filtar. Andra hade bara de kläder som de hade på sig. Flera hade förlorat familjemedlemmar. Speciellt en kvinna, Aisha, så berörde mig mycket djupt. Hon berättade hur hennes man och två av deras fyra barn blev ihjälskjutna på vägen. Och mannen hade hållit om de här två barnen när de blev skjutna. Och det som slog mig var att hon berättade om det utan att röra en min. Som om hon inte längre kände någonting. Och detsamma gällde också en 29-årig man, Mohammed, som berättade med alldeles monoton röst och uttryckslöst ansikte om hur alla hans pengar som han hade sparat för den här resan blev stulna. Och han sa att det fanns gott om svårigheter under resan, men sen sa han inget mer om det. Han gick inte mera in på det, men jag fick liksom en känsla att det var ganska mycket mer som hade hänt honom, för att han var liksom som ett skal av en människa. Att man kan inte knappast tänka sig ens vad han har varit med om.
Det här var då vid gränsen mellan Sudan och Tchad, och som jag har förstått det befinner sig inte flyktingar där särskilt länge. De flyttas vidare till flyktingläger.
Ja.
Och du har visst besökt ett flyktingläger också.
Ja, jag besökte flyktinglägret i Ridimi där det bor över 90 000 flyktingar. Det ligger ungefär 70 kilometer från gränsen. Och det jag fick se där var också ganska förskräckligt, för att läget på de här lägrena, det finns ju många flyktingläger då längs med Tchads östra gräns mot Sudan, och läget på de här lägrena är alldeles förskräckligt. Biståndsarbetarna där talar om en katastrof. Det är brist på precis allt. Tält, vatten, mat, mediciner. Och jag frågar av de här biståndsarbetarna att beror det på att USA tidigare i år drog in sitt utlandsbistånd, och de sa alla jo, att det här katastrofala läget beror på det. Det vill säga, tidigare så stängde USA sin biståndsbyrå USAID. Och det här betyder alltså att miljarder i biståndspengar går förlorade. Att USA har ju tidigare varit den största givaren av utländskt bistånd. Det har varit frågan om kring 70 miljarder dollar per år. Så det här märks ju verkligen på de här lägrena.
Mm.
Och människor, de bor och sover under bar himmel eller bara under tygbitar. För det finns inte tillräckligt med tält och då är det som sagt hett, solen gassar. Det finns ingen skydd, det finns knappt något träd att söka skugga under. Och regnperioden har just dessutom börjat, och då när det regnar där så då regnar det. Alltså det häller verkligen ner. Och vattenbristen är enorm på de här lägrena. Flyktingarna får bara kring 6 liter vatten per person per dag att använda. Och det ska alltså räcka till mat, matlagning, till hygien, till att tvätta sig, till att dricka, tvätta kläder. Och man kan ju då jämföra det med att när vi spolar en toalett här i västvärlden så går det 4-6 liter vatten per spolning. Och det här har ju då lett till att barn och kvinnor, när de inte får tillräckligt med vatten, de här flyktingarna, så de tvingas då gräva efter vatten i uttorkade flodfåror. Det här vattnet är helt förskräckligt. Alltså det innehåller ju maskar och bakterier, och det är sånt här lervatten. Och de dricker det. att fast de blir sjuka av det så dricker de det. Där satt barn i den här flodfåran som jag besökte också, grävde vatten ur djupa gropar och tog liksom direkt med den där burkar upp där vattnet och drack det. Och det var liksom, det var sån här lervatten som ingen här skulle dricka. Mm. Och fast de blir sjuka så är det inte sagt att de får någon sjukvård. Det finns en klinik för de här över 90 000 flyktingarna på det här lägret. En läkare som besöker den här kliniken en gång i veckan. Och han sköter också, eller han sköter sammanlagt tre flyktingläger. Och det finns knappt några mediciner. Jag talade med en patient där som hade diabetes och hjärtproblem. Och han sa att fast han får recept på sina mediciner så det finns inte. Och att han svimmar nu ibland och blir yr av sin diabetes och så här. Men det finns liksom ingenting de kan göra.
Okej.
Sen måste jag också nämna alltså latrinerna på de här lägren. Alltså det är då hål i marken med presenningar runt omkring då för att man nu ska ha lite bara liksom privat där inne. Det finns bara kring 400 latriner per 50 000 människor. Så du kan tänka dig hur det ser ut och hur smutsigt det är. Alltså det ligger avföring på marken där och det är flugor i massor. Och allt det här, bristen på den här vatten och latriner och på att man, liksom, det att man inte kan tvätta sig ordentligt. Så det gör ju att sjukdomar sprider sig där. Och nu är de jätterädda för att en koleraepidemi ska bryta ut i Chad på de här lägren. Därför för att i Sudan så pågår det en jättestor koleraepidemi just nu och det har börjat sprida sig då med de här flyktingarna. Så att det är liksom, det är verkligt eländigt det här läget där.
Ja, sjukdomar sprider sig och du sa en läkare på tre läger.
Ja. Mm.
Som vi har sagt några gånger kallas inbördeskriget i Sudan för det bortglömda kriget. Lotte berättar att en orsak till det här är att journalister inte har någon tillgång till Sudan. Dessutom förstör RSF och den sudanesiska armén infrastruktur som behövs för kommunikation och hotar lokala redaktioner. Det här är en av orsakerna till att Lotte ville besöka Chad och träffa sudanesiska människor. Om man har chansen att få höra de här människornas historia ska man ta den, säger hon. Men som Lotte sa lite tidigare så anklagas RSF för folkmord av USA och båda aktörerna i inbördeskriget sägs begå människorättsbrott mot civila i Sudan. Folk i Sudan vittnar om flickor som våldtas och pojkar som skjuts på gatan. Man kan fråga sig varför ingen ingriper när läget för civila har blivit så allvarligt.
Alltså faktum är ju att fast det kanske inte så ser ut så har det gjorts försök att nå fred på diplomatisk väg. Men hittills har alla de här försökerna misslyckats. Och FN och biståndsorganisationer gör sitt bästa för att rikta omvärldens uppmärksamhet mot Sudan. Men det är nog flera olika orsaker som gör att omvärlden inte vidtar några större åtgärder. Kanske just nu i alla fall. Just för att flera andra kriser pågår samtidigt. Det kan ha en avtrubbande effekt. Och forskning har faktiskt visat att inbördeskrig, särskilt det som ses som interna angelägenheter i ett avlägset land, får mindre uppmärksamhet än för konflikter där ett land attackerar ett annat. Sen är det så också att eller forskare som forskar i Sudan säger att det beror på omedveten rasism eller vad de kallar för eurocentrism. Det vill säga människor i till exempel Ukraina ser ut som vi, husen ser ut som våra, landskapen ser ut som våra, medan allt i Sudan ser annorlunda ut. Så man kanske på något sätt omedvetet är mer empatiskt inställd till just kanske då Ukraina eller mer så här europeiska konflikter så att säga.
Just nu ser Lotte inget slut på det sudanesiska inbördeskriget, i alla fall inte inom den närmaste framtiden. En diplomatisk lösning är inte heller nära, utan kriget tar antagligen slut när RSF eller den sudanesiska armén får makten. För tillfället är RSF starkare, men det kan ännu vända, säger Lotte. Den humanitära situationen kan alltid förbättras, men där krävs det pengar. Det bästa tänkbara enligt Lotte är att Donald Trump skulle återinföra den amerikanska humanitära hjälpen som hans administration drog tillbaka tidigare i år. För nu lever flyktingarna som sagt i desperata förhållanden med brist på mat, vatten, hygien och medicin. Men trots flyktingarnas situationer berättar Lotte att de fortfarande har hopp om att kunna vända om sina liv till det bättre.
Alltså hopp om fred kanske inte riktigt nä, eller att de ska kunna liksom återvända till Sudan. De flesta sa att de nog inte riktigt hoppas på det, för allting är så sönderbombat där. Men hopp om framtiden, absolut. Och det var det som också gjorde den här upplevelsen och den här resan, fast det var liksom förskräckligt att vara där och förskräckligt det jag hörde och det jag såg, så gjorde det också ändå att jag fick ett sånt här litet hopp. För att de här människorna, trots att de har det så här illa ställt mitt i det här eländet, så orkar de hoppas. De hoppas på att de ska få ett jobb. De hoppas på att deras barn ska få gå i skola. Jag pratade med en 17-årig flicka, Maru, som sa att hon vill komma till Europa och bli doctor of the heart, som hon sa på engelska. Det vill säga hon vill bli kardiolog. Och det orkar hon liksom hoppas på, och att hon ska få lära sig mer språk, franska och engelska, som hon faktiskt kunde den ganska bra. Och så pratade jag med en trebarnsmamma som satt i ett sånt här provisoriskt tält med sina tre barn. Alltså det här tältet skulle inte ens duga för att kampa på bakgården här i Finland. Men där satt hon och hoppades på att hon en dag skulle kunna bli sjukskötare och hjälpa andra. Så att det finns väldigt mycket hopp. Jo, och de orkar hoppas fortfarande.
Fint att vi kunde avsluta på en ljus glimt. Tack, Lotte Krank van der Byrkt. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Maja Nordman, och utrikesreporter Lotte Krank van der Byrkt om hennes resa till Tchad och inbördeskriget i Sudan. Nästan varje vardag finns vi med ett nytt avsnitt på Yle Arenan. Lägg till oss i din lista och beställ på våra notiser genom att klicka på ikonerna bredvid startknappen. För slutmixen av avsnittets ljud står Max Kivivuori, och Lukas Dahlström är nyhetspoddens producent.